I veckans avsnitt av Sin i själen så har jag bjudit in journalisten, skribenten, författaren, föreläsaren och även poddaren Anders Bolling. Anders har alltid känt av sina andliga egenskaper. Ända sedan han var liten så har han haft en intuitiv kunskap om att vi är mer än våra kroppar. Och att allt det som vi kan mäta i den fysiska sfären inte är hela verkligheten. Anders eftersträvar att sudda ut det föreställda glappet mellan vetenskap och det vi kallar andlighet. Mellan 1998 och 2020 så jobbade Anders som journalist på DN. Och jag är väldigt nyfiken på att höra hur just de här tankarna och det han eftersträvar passade in i den miljön. Kanske är jag fördomsfull, men det andliga rummet och dess betydelse har inte fått och får fortfarande inte stort utrymme i svensk mainstream media. Hur var det för honom när han jobbade på Sveriges största morgontidning, DN? Hur har han sett utvecklingen i ämnet växa och ta form? Anders är inte kvar på DN som sagt, han har kastat sig ut. Hans behov av att känna sig fri och att leva ett så självständigt liv som möjligt tog över. Varmt välkomna till Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen, Anders Bolling.
Tack så hemskt mycket.
Ja, alltså jag är så glad att du är här, för att jag... Första gången vi fick kontakt, då höll du på med någon enkät, eller vad var det?
Ja, just det. Nej, men jag hörde av mig till dig då för att jag skulle hjälpa till att sprida en enkät till olika journalister om intresset för andliga frågor, kan man säga. Eller egentligen gränslandet mellan vetenskap och andlighet. Den liksom... Det gränssnittet som är så spännande.
Ja.
Så det var därför jag skickade det.
Ja, och då, och det där tänkte inte jag så mycket på. Jag bara svarade på frågorna. Jag visste fortfarande inte vem du var.
Nej.
Och sen hörde du av dig, för du hade tips på en gäst till mig. Och då tänkte jag, Anders, jag måste kolla lite hur han koll på den här gästen. Och då började jag läsa på om dig. Jag hittade din hemsida, jag hittade din podd och en massa saker. Jag tänkte, men hjälp, jag måste ju ha Anders Bolling som gäst i min podd. Så jag har varit lite jag har inte varit påläst om dig, kan man säga.
Nej, man kan inte klandra dig för det, tror jag.
Nej. Men det jag tycker är spännande är det här andliga som du känner att du har haft med dig i hela ditt liv. Och drygt 20 år på DN. Hur det har liksom gått ihop. Det är jag lite nyfiken på. Men jag skulle först, innan vi kommer in på det, vilja höra lite grann om det är som att du säger att du har känt av dina andliga egenskaper. Att vi är mer än bara våra kroppar. Kan du ge ett exempel på det?
Ja, men jag tror att det är något som jag har känt sedan jag var barn egentligen. Och sen så har det väl gått i perioder där genom livet.
Vad är det du har känt då liksom?
Ja, men man kan ju känna intuitivt att någonting är rätt eller fel. Man kan känna, jag menar, bara en sån sak, enkel sak som att, och det är inte så enkelt kanske, men när man blir förälskad eller kär i någon. När man känner vibrationer från en annan människa. Vad är det liksom? Det är ju, så pratas det om kemi och sådär, att det är liksom hormoner. Ja, men varför sätter de igång då? Överhuvudtaget. Sen har jag ju haft en och annan lite djupare kanske andlig upplevelse. Det var väl en händelse jag kan nämna. Det känns lite konstigt att tala om historien. Jag försöker leva så mycket som möjligt i nuet och tänker inte så ofta på min bakgrund och sådär.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men det finns ju där någonstans. Man har ju ett liv, även om tiden inte finns, som du vet. Det finns bara nu. Men man får plocka ner det. Jag minns när jag var runt 20 då, så hade jag en upplevelse. Jag gjorde vapenfri tjänst, så att jag hade väldigt mycket tid för mig själv. Jag åkte tåg mellan Växjö och Halmstad fram och tillbaka. Jag bodde i Växjö. Jag hade min lägenhet i Växjö, så skulle jag då göra den här tjänsten i Halmstad. Och satt mycket för mig själv. Och så plötsligt så var det någonting som bara en dag hände i mig, i huvudet, säger folk då att det, och det var det väl, eller kändes det väl som att det var på något sätt, men jag tror inte att det är huvudet i sig som gör någonting, men det upplevdes som att det var in i huvudet. Jag fick en väldigt obehaglig känsla av att den här tanken på att det var jag som var där inne mellan öronen, att den här köttklumpen där inne, att det skulle vara jag, den var nästan outhärdlig. Det gav mig liksom en ångest, så att under en veckas tid nästan så gick jag och hade den där märkliga, väldigt obehagliga känslan av att jag kan inte, det här kan inte, så här kan det inte vara. Det är orimligt. Och så hade jag ett slags tunnelseende, kommer jag ihåg. Så varje morgon när jag vaknade, jag sov ganska bra på nätterna. Mm. Men varje morgon när jag vaknade så var det som att jag fick, först mådde jag bra, sen var det som ett klubbslag som när jag bara, det bara slog mig igen då, att just det var den där obehagliga känslan jag. Att jag sitter fast i en skalle här. Och det var väldigt obehagligt.
Okej, okay. Så att du kände att du...
Jag kan inte leva med det här. Det går inte, jag kan inte leva om det ska vara så här. Det kan inte vara jag som är där inne. Det är väldigt svårt att förklara, men det var en sån där obehaglig insikt om att det var något annat som pågick. Och, alltså, då var jag så ung så att jag var inte mogen nog att liksom förstå att det var något ganska djupt och något kanske ganska fint egentligen som höll på att hända. Men jag ville bara bort från det där, så att efter några dagar så åkte jag iväg till någon fest som var i Göteborg, och jag ville bara prata med vänner och umgås med vänner. Och så långsamt så liksom klingade det där av, den där obehagliga känslan jag hade.
Ah.
Och det kändes ganska normalt. Men jag inom citationstecken testade mig själv flera år efteråt också, om jag kunde tänka den där tanken på att jag var en köttklump i huvudet. Och huruvida det gav mig ångest eller inte. Det gjorde det ett tag, men det klingade av. Men idag kan jag ju förstå någonstans att vad som förmodligen hände var att mitt högre jag, eller mitt inre jag, eller vad man vill kalla det, knackade mig på axeln liksom och ville tala om för mig att, men det är helt rätt det du tänker. Du är inte den där köttklumpen.
Nej, ditt sanna jag är här.
Ditt sanna jag är här.
Ja.
Men jag var inte redo att liksom ta in det. Idag hade jag ju kunnat hantera det här på ett mycket bättre sätt.
Var du ens intresserad av den typen av tankar och litteratur? Eller?
Ja, det var jag. Fast jag hade ju låtit det kanske ligga på hyllan lite grann under tonåren och tidiga ungdomsåren. Liksom. Det var mycket annat som var i fokus.
Mm, mm. Men du menar att du hade det först innan, när du var som barn. Och sen kom tonåren och pockade på med allt vad det innebar.
Ja,
ja.
Alltså jag hade min uppväxt var väl ganska normal, det säger alla, men jag tror att det finns nog inte någon sån sak som en normal uppväxt. Allas är unik, men alla har unika situationer, men det var bra och vanligt på många sätt och medelklassigt, men min mor var ju andligt inriktad, och hon blev så småningom präst i Svenska kyrkan. Men det var hon var 51 när hon blev det, och jag var 18 eller 19 när det hände, så det var hon ju inte när jag växte upp, men hon var alltid intresserad av de här sakerna.
Mm.
Och så att jag fick ju mycket från henne såklart. Jag tror jag kan säga att jag kände intuitivt att det var så att jag är inte bara den här kroppen, utan det är något annat också. Men naturligtvis fick jag liksom, hon hjälpte mig att sätta ord på en del av de här sakerna. Jag vet att vid ett tillfälle, jag var 10 eller 11, så åkte jag med henne till en kursgård i Danmark, där det var ett seminarium eller flera om något som heter Martinus kosmologi. Jag vet inte om du känner till det.
Ja, Martinus.
Det finns nog kvar fortfarande, men det var rätt stort då på sent 70-talet eller vad det var. Och jag tyckte det var väl spännande. Jag gick på flera av de här föreläsningarna och jag tyckte det Ja, men man fick höra om liksom hur själen egentligen är någon annanstans, så att vi är alla en del av universum. Alltså jag tyckte det kändes ganska rimligt. Liksom.
Ja.
Men jag fattade ju någonstans att det här kan jag inte prata med mina kompisar om. De kommer nog inte att förstå det. Mm. Det enda jag lite grann antydde ibland för mina kompisar att jag var intresserad av, det var astrologi. För det var också en sak som jag hade gick igång på redan när jag var, jag vet inte, 7-8 år. Så bara tyckte att det här var ju kul. Det verkar ju stämma. Jag kunde inte så mycket om det, men det var ju soltecknen och sådär. Sen så har jag ju liksom blivit mer och mer bevandrad i det och kan förstå att det är mer komplext. Liksom.
Men så det här har du då burit med dig. Det har ju funnits i dig liksom i hela ditt liv på något vis, skulle man kunna säga. Och så landar du då som journalist. Du utbildar dig till journalist och hamnar på DN, som är Sveriges största morgontidning, 98-2020. Hur funkade det? Var liksom, vilken Anders var det då?
Ja, men det var ju samma Anders, fast en Anders som också kanske höll tillbaka vissa saker. Men en människa är ju komplex. Och jag har ju haft en andlig sida hela vägen, som vi nyss pratade om här. Men jag har ju också haft en väldigt utåtriktad och liksom samhällsintresserad sida, och jag har aldrig känt att jag har inte varit den typen av andliga människa som en del är, att man inte känner att man hör hemma här, liksom, att man är nästan som en arkturian som har satts ner på jorden och ska försöka leva ett liv. Så har det inte varit, utan jag känner mig oftast väldigt bekväm med att vara här och vara väldigt intresserad av det som hände i den fysiska tredimensionella världen där ute.
Mm.
Jag följde med nyheterna, jag läste tidningen liksom när jag var barn och tyckte det var spännande. Så jag hade den där lusten att utforska världen och vara intresserad av vad som hände med samhället och med människorna och världen. Och när jag var riktigt liten så ville jag bli upptäcktsresande då.
Ja, såklart.
Upptäckte jag ju då rätt tidigt att shit, alla länder är redan upptäckta. Liksom.
Jaha.
Nu finns kanske ju, jag hade sett det på ett annat sätt.
Finns ju lite blind spots i Alaska och lite sådana
platser. Men jag blev itutad, det sades mig att nej, det finns ingenting kvar att upptäcka. Men vad ska jag göra då? Då läste jag ju Tintin såklart, som många gjorde på den tiden i min ålder. Och han var ju journalist. Då tänkte jag, då får jag väl bli journalist då. För det är liksom näst bästa. Då kan jag kanske upptäcka världen på det sättet.
Ja, det är sant.
Ja, i stor utsträckning stämmer det ju faktiskt. Ja.
Men hur tyckte du att den där, jag tänker på det, kände du att du kunde, för att när jag tittar på mainstream media i Sverige, när det kommer till just det här ämnet, så är det ju, man skriver ju inte om det. Det pratas inte om det. Och hur har du upplevt det genom åren?
Nej, men det har jag ju förstått. Och det var, ja, men det är väl någonting som är nästan underförstått. Alltså det, jag kan inte säga att jag minns att jag aktivt tänkte på det. Hur ska jag nu göra med de här sakerna som jag egentligen vill fördjupa mig i, men som inte går att skriva om på det. Det var liksom, jag förstod nog intuitivt att jag kan inte skriva om de här sakerna. I alla fall inte hur som helst. Och så tänkte jag nog också till en början att jag kan väl dela upp saker. Jag kan väl skriva om bankrån och bussolyckor på DN, och sen så kan jag liksom hålla på med liksom de andliga sakerna hemma, och där jag också hade en fru då som nu är min exfru, men min bästa vän, och vi har fortfarande väldigt, väldigt många djupa bra samtal om de här sakerna, så henne kunde jag ju alltid prata med om detta, så att jag kunde dela upp det. Men det är ju lite synd att göra det allt för mycket också. Och,
ja, för att det är... Ja. Jag kan bara dra till mig själv så där. Jag kommer ihåg, det är 25 år sedan nu, när jag tjatade på TV4. Och då kunde jag tjata in saker. För då hade jag en liten annorlunda position i kanalen. Så då lyckades jag tjata in att jag skulle få göra den här intervjun med Deepak Chopra.
Mm.
Och det här är nu då 25 år sedan.
Just det.
Och jag hade ju läst några av hans böcker. Och
han var inte så jättekänd då, va? Han började bli
känd. Nej, han var ju känd i Hollywood.
Ja.
Och för att jag vet, de rubriker som var då i samband med den där intervjun var ju Agnetas Hollywood-guru. Jag blev ju hånad rätt hårt alltså och ifrågasatt med den här intervjun och så. Men jag hade ju hittat något som jag kände fick mig att må bra inifrån.
Gick det bra, tycker du?
Det gick bra, men det var ju en väldigt ung och grön Agneta som åkte över och intervjuade Deepak. Som allting var liksom helt nytt för mig. Så det var ju lite charmigt att titta på så här efteråt.
Men hade du då jobbat som inom citationstecken vanlig nyhetsjournalist då, innan, eller du hade...
Nej, då hade jag ju aldrig fått göra det. Nej, jag har ju hållit på med underhållningsprogram.
Human touch-grejer. Ja, det var underhållningsprogram, ja.
Ja, jag har ju bara gjort underhållningsprogram. Mm. Ja. Och Nyhetsmorgon i
och det kanske är lättare om man kommer från det hållet.
Ja, fast det var inte lätt. Det är det jag
men
säger.
Men TV4 kanske också var lite, åtminstone på den tiden, på lite den tiden. Öppnare ja. För lite alternativa...
Att det, men inte idag helt är ju det på ett helt annat sätt. Och det är ju som du säger också, allt det där som ansågs metafysiskt för 200 år sedan är mainstreamvetenskap idag. Och det här kommer ju, den här förändringen kommer ju fortsätta, står det på din hemsida.
Ja.
Så att 25 år senare så står jag och presenterar honom inför stor publik i Malmö. För Malmö universitet ska forska om mindfulness. Och då är det plötsligt inte så flummigt och konstigt längre. Nej. 25 år senare.
Det är
men
intressant.
Då, du vet, så mycket jag har fått utstå ändå under den här resan. Ja. Och det är väl det jag fiskar lite efter om du... Fast du kanske har varit lite under radarn och du har delat upp det i två världar lite grann.
Ja, alltså på DN så kom jag väl aldrig ut inom citationstecken ur garderoben som andlig fullt ut. Jag lyckades väl få in en och annan krönika sådär och jag skrev ja, men såna här små snuttar för Stockholmssidan vet jag, såna här betraktelser. Och jag hade någon krönika på kultursidan för säkert 20-25 år sedan som var andliga i någon mening. Och jag skrev till exempel den här krönikan på kultur. Den handlade om, vad heter han nu då? Tjeckoslovakiens första president där efter befrielsen.
Mm.
Václav Havel. Mm. Som ju, han höll ett fantastiskt tal i Philadelphia 1994. Som är djupt andligt alltså. Som är så här, man blir helt...
Blown away.
För att det här är en president, en mainstream-ledare i den här tredimensionella världen som säger de här sakerna. Och om alla hade den här synen så skulle vi ha en helt annan värld. Så jag tyckte det var fantastiskt. Så jag refererade till den och menade på att ja, det här borde våra ledare förstå.
Mm.
För det handlar om transformationen av människan. Vår enda räddning ligger i att transcendera från det vi tror att vi är till det vi egentligen är. Liksom.
Wow, ja, men det måste jag läsa.
Du måste läsa det.
Otroligt.
Han höll det i ett tal på något lärosäte i Philadelphia 94 i samband med någon högtid. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. I USA har det nog varit, det är ju så vitt och brett som du vet, och polariserat är det ju, vilket man kan tycka är tråkigt i huvudsak. Men det innebär också att det finns allt, va? Det finns högt och lågt och de här...
Och det är lite tillåtet.
Det är lite tillåtet. Om du bara vet liksom vilka städer och vilka kretsar du ska vara i så kan du få göra nästan lite vad som helst, va? Så länge inte det är olagligt. Men, så det är ju öppnare där i mångt och mycket, tror jag.
Mm.
Sverige har väl varit lite för homogent för det kanske, och lite för strömlinjeformat, och folk har varit rädda för att sticka ut och sådär. Det kan jag ju känna också. Att,
rädd för vad folk ska tycka.
Ja, people pleasing. Jag har ju känt det själv. Det är väl min läggning också att jag är konflikträdd, tror jag inte jag är, men jag är väldigt inte intresserad av konflikter. Jag tycker det är så tråkigt liksom. Jag vill inte ha dem.
Nej.
Jag tror inte jag är så rädd för om det uppstår en konflikt så tar jag den, men jag vill inte ha konflikt.
Mm.
Jag tycker inte det ger så mycket.
Nej, och det, man ska inte behöva ha konflikter heller, tycker jag, för att man kan väl ha olika åsikter bara.
Ja.
Att inte fastna i det där rätt och fel. Det är ju väldigt 3D sådär. Rätt och fel. Ja, fint
det
och fult och gott och ont och... Och
nej, det, och jag hamnar mycket mer i det nu än för att jag verkligen inte tar ställning. Liksom. Det är så skönt.
Ja, men jag är så här,
nej, jag inte måste.
Nej, men visst är det skönt att bara försöka... alltså senaste månaden har jag känt mig väldigt neutral. Så där. Ja, men jag behöver inte ha en åsikt om allt det här. Jag kan bara,
nej, det behöver
jag kan
inte.
Bara vara. Och senaste tiden, alltså senaste månaden har känts otroligt märkliga inom mig. Eller utom mig, du vet.
Mm.
För att vi är ju både inom och utom oss på något vis.
Ja, men vi är ju det.
Ja, så att, och då har det varit en väldigt skön känsla att inte gå igång eller bestämma mig för hur saker och ting ska vara.
Nej.
För saker är liksom.
Saker är inte på ett speciellt sätt. Saker är lite allt möjligt samtidigt på något sätt. Mm. Eckhart Tolle har du säkert lyssnat på en del.
Ja, jag hade...
Apropå de som har blivit mainstream, som kanske inte kunde vara det på 90-talet.
Nej, Eckhart Tolle har jag läst, nu var det ett tag, men jag läste nog den där Lev livet fullt ut, The Power of Now, läste jag väl en par gånger.
Ja.
Och En ny jord. Och jag har sett honom föreläsa i Stockholm. Han är en söt liten man som sitter på en stol. Har du sett honom live?
Nej, bara på video.
Då sitter han på en liten stol.
Ja, jag vet.
Han sitter som en liten farbror.
Som en liten Yoda.
Det är så roligt.
Ja.
Ja.
Nej, men honom lyssnade jag ju mycket på då för några år sedan när jag samman med att jag slutade på DN och allt det här. Men ja, den senaste inre resan påbörjades. Mm. Jag gör inte så mycket nu, men han var en bra ingångs, vad ska jag säga, en bra port.
Han är ju det. Sen kan han också vara lite komplicerad. Lev livet fullt ut kan vara ganska avancerad, kan jag tycka. Ja. Det är ingen sån här bok som jag skulle rekommendera till någon som, vad ska jag läsa för bok? Jag vill få reda på lite mer om det här. Så kan jag tycka att den kanske är en svår första
kanske.
Bok.
Kanske, den är inte så lång i och för sig, men den är lite knölig kanske. Det finns en annan som heter Awake, It's Your Turn av en läkare i Colorado som heter Angelo Di Lullo.
Mm-hmm.
Den är helt fantastisk. Den är skriven medvetet så för folk som inte är eller som, ja, som får ta fram skämskudden när det andliga kommer på tal. Så han undviker verkligen att använda sådana här andliga termer. Men det handlar precis om det här att
han har hittat
vakna.
Ah.
Och liksom bara förstå att tiden är en illusion. Att framtiden finns inte, det förflutna är borta. Vi är bara här nu. Och separation är också en illusion. Han kan beskriva det där på ett helt makalöst.
Ja, och det är ju den här illusionen av separation som vi lever i som gör också skapar så mycket sorg och elände för oss. Ja. Liksom. Den här föreställningen om att vi är separerade.
Ja. Nej, men det är liksom ett av de främsta villkoren vi har när vi inkarnerar i de här kropparna och ska leva livet på den här jorden, att vi ska lära oss hur det är att tro att vi är separerade. Du och jag är ju två delar av samma sak egentligen.
Ja, exakt.
Det är ju ingenting som... Sen har vi lite... Alltså det är någon slags... Vi är olika koncentrationer av samma medvetande som bara är ett och samma liksom. Ja. Alltså så är du... En viss koncentration finns
en
i
droppe.
Hos dig, en droppe finns hos dig, en droppe finns hos mig. Så har vi lite olika erfarenheter från den här leken som vi leker då, va?
Och det där tyckte jag, för det där pratade Deepak och jag rätt mycket om när han var med och gästade min podd här. 25 år efter tv-intervjun, om just det här medvetandet som är den här gudomliga intelligensen. Eller den här, ja, man behöver inte ens blanda in Gud om man inte är bekväm med det, men för mig är det inte ett laddat ord. Liksom. Men den här intelligensen, medvetandet som vi alla lever i, vi är ju alla i det här och en del av det. Och sen är det precis som du säger, att det skjuter ut små skott ur det där, in i den här verkligheten som vi befinner oss i nu. Men vi är bara som små skott som skjuter ut i den från den där andra som är de som haft nära döden upplevelser. Jag hade en gäst i, han skulle du gilla, Hans Singmark. Han har fått lite uppsving efter han var med i min podd. Han har varit med i SVT och grejer. Det är så bra när man vågar. Ja. Men han forskar ju på det här då med för han jobbade med plötsliga hjärtstopp och så. Och då fick han ju verkligen de där svaren som man får från människor som har upplevt den här döden upplevelsen. Att när de kommer till andra sidan så är det som att allting är så mycket mer verkligt.
Mm.
I färger och allt blir så... Det är som att det är verkligheten och det här är en sorts dröm.
Det är en dröm, ja. Mm.
Och då blir det intressant när man, när man tänker på allt det här. Och vad ska vi då... Och efter det samtalet med honom också, för att det var ju så många som var... Dels, vissa blev arga för att de blev väckta tillbaka till den här drömmen. Andra var arga för att, tänk om jag hade vetat det här. Då hade jag gjort så mycket mer av mitt liv. Så efter det här samtalet med Hans Singmark så var jag, jag kan inte gå runt och vara rädd.
Mm.
Jag måste ju ta hand om det här livet. Jag måste ju leva nu och göra precis allt det som jag drömmer om att jag vill göra. För det är ju därför jag är här nu på jorden.
Mm.
Och du sa att du känner dig bekväm på jorden. Och, det är ju, då tänker jag så här. Det är ju för att du har valt att vara här nu. Mm. Vi ska ju vara här. Sen kan vi ju intressera oss för saker ute i universum naturligtvis. Men vårt jobb är ju här på jorden. Det är ju här vi ska vara.
Vi kan ju inte alla sitta i en grotta och meditera i 40 år.
Nej.
Det kanske är en annan som ska göra det för att det kan lära oss andra någonting. Men alla kan ju inte göra det såklart.
Nej.
Det är väl bra att meditera en stund på morgonen i soffan hemma. Liksom.
Ja, men, precis.
Men sen får man ju gå ut och göra saker.
Och ha sina små
med hjärtat.
Andliga rutiner. Vad har du för rutiner i
dina
dagar?
Jag mediterar på morgnarna och det går rätt så bra. Men jag har ingen speciell metod.
Nej.
Vissa dagar är det fantastiskt. Andra dagar är det mer. Det händer inte så mycket. Ja, du vet. Men det är lite som dagsformen. Men det känns bra att göra det. Jag vill göra det. Jag vill ta den där stunden och bara sitta där och försöka sluta tänka. Eller hur jag ska uttrycka det.
Mm.
komma in i det där behagliga tomrummet. För en del kan ju tycka att det låter skrämmande med tomrum och sådär. Jag tycker det är ganska skönt.
Mm.
Faktiskt. Jag sa till någon gång som frågade hur det var att meditera. Jag sa det är som att jag dör en liten stund när de blev vederbörande lite skrämmande.
Då blir de jättepeppade för att börja meditera.
Precis. Nej, men alla är så rädda för döden. Men det är ju bara en övergång. Vi kommer ju någonstans ifrån och så ska vi ju tillbaks till samma eller ett liknande ställe. Och så är vi här en period. Så det där att man liksom försöker nå det tillståndet. Det har jag ju inte lyckats med fullt ut så att säga. Men det kan ju inte vara skrämmande. Det är ju bara...
Nej, men att komma i kontakt med det på något vis. När man sitter där. Om man är medveten om att vi alla är en del av det här då intelligenta medvetandet. Och att komma i meditation, att bara föreställa sig att man är i kontakt med det.
Mm.
Kan ju ge en härlig känsla, tänker jag.
Nej, men det är väl den andliga rutinen, om man ska kalla det för det, som jag har. Och sen försöker jag nog att... jag menar, varje dag egentligen mellan det att jag gör konkreta saker, bara vara så mycket som möjligt i nuet. Och det är klart, jag lyssnar ju rätt mycket på poddar och sånt där, men det handlar ju ofta om sådana här ämnen. Så att,
ja.
Det får mig ofta att tänka på de här sakerna.
Ja, för att vad du gör idag nu, för att nu du är ju inte kvar då på DN.
Nej.
Utan du sköter fri där. Så du har en podd, du har en YouTube-kanal och du skriver på Frontier Journalist Network. Är det något mer som du gör? Föreläser?
Ja, alltså jag behöver ju då, apropå tredimensionell värld, behöver jag få in pengar. Ja. Har du hört talas om det?
Ja.
Det är en väldigt irriterande sak.
Mm.
Så att jag behöver ju, jag behöver sälja lite artiklar och lite tjänster och sånt där. Så jag har gjort lite... du sa föredrag. Jag har väl inte hållit föredrag, men sen jag slutade på DN så har jag i alla fall varit moderator några gånger och jag har varit debattledare och sånt där.
Mm.
Nu har det inte varit det på ett tag. Det som har varit nu på senaste året kan man säga, det är väl att jag skriver för Fokus till exempel och en del andra tidskrifter, en webbtidning som heter Warp News och får lite inkomster därifrån. Och jag har också tagit ett uppdrag att skriva en bok om klimatfrågan.
Ja, just det som du brinner för.
Ja, det har jag ju. Det är ju liksom en sån där konkret fråga som också kan vara lite kontroversiell, för jag har lite sån där, lite alternativ syn på det då. Men i alla fall, det skriver jag ihop med en kollega, en annan frilansare, så då får jag in lite pengar på det. Så det är ju liksom brödjobben. Och sen så det här du nämnde, Frontier Journalist Network, det är en avknoppning av en organisation är baserad i Storbritannien, som vill då sprida kunskap om forskningen som sker i gränslandet andlighet vetenskap.
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja, så vi är en liten grupp som brukar ses liksom varannan vecka på Zoom och sådär och försöker bygga upp det här nu. Det är ganska nytt, va? Nu har vi en hemsida och jag har tagit på mig att skriva då snuttar då en eller två i veckan om forskning som sker på det här området. Och det är ju väldigt korta saker. Och tanken är då att journalister ska... som vågar vara nyfikna på det här ska kunna få liksom lite tips om att det här kanske man kan skriva om i alla fall. Och se att det är, inom citationstecken, seriöst. Mm. För det görs ju verkligen väldigt mycket seriöst. Alltså riktig forskning, folk tror ju inte det fortfarande. Men
nej.
Du nämnde Singmarks nära döden upplevelse forskning. Det är ju riktig peer-reviewed literature. Liksom. Det finns ju, jag har läst hans forskningsrapport och det finns ju sen tidigare då Pim van Lommels och Bruce Graysons forskning från Virginia-universitetet och sådär. Det finns massor av sånt där. Och där man gör liksom longitudinella studier, man intervjuar massor av människor och man liksom kommer fram till saker.
Mm.
Och så, det är inte konstigare än vilken annan forskning som helst.
Nej,
och det vore så skönt om fler journalister kunde se det och förstå att det här är, eller redaktörer kanske framförallt, se att det här är seriösa saker. Det är inte, det är inte flum.
Nej, och det är så tråkigt att det hamnar i flumfacket.
Ja.
Och att de buntar ihop allting till liksom en sorts... flum eller sekt eller vad de nu vill liksom få det till. Det är det där jag tycker är så tråkigt. Och jag vet inte om det är mer så i Sverige än vad det kanske är i då Storbritannien och USA och sådär. De länder som kanske har lite mer öppenhet för det.
Ja, vi i den här gruppen är ju från olika länder. Vi är från Storbritannien, USA, Danmark, Frankrike är det väl i huvudsak, va? Sen så har vi väl någon som har bott i Spanien och Frankrike också som är med ibland. Jag tycker alla säger ungefär samma sak, att de är frustrerade över att det finns den här liksom...
Det är så?
Ja, men jag tror att det kan vara grader i det här.
Ja, ja.
Faktiskt. Så att det är lite lättare kanske i vissa... Ja, men så, återigen, USA och Storbritannien, de är så stora, det är så stora, den engelskspråkiga kulturen är så stor också, så att du kan alltid hitta en, liksom, en nisch. Om, en liten nisch där kan innebära några miljoner läsare. Mm. En liten nisch i Sverige, det blir ganska få läsare. Liksom, så att,
exakt.
För att slå brett i Sverige, om du ska nå en masspublik i Sverige, då måste du liksom totalt bryta igenom den här mainstream-väggen.
Mm.
Och det är inte så lätt.
Nej, det är ju verkligen inte det. Men du, om du tittar då tillbaka så här och var vi befann oss för, säg då 20 år sedan, och var vi befinner oss idag i det här ämnet. Vad ser du har hänt liksom?
Du menar i Sverige? Ja, när det, i Sverige,
bevakning av liksom den här typen av...
Ja, men vissa saker som du har varit inne på redan är ju lite mer, är ju tydliga, har på ett tydligt sätt förskjutits om man tänker efter lite grann och jämför med hur det såg ut för 10-20 år sedan. Mm. Du nämnde Deepak Chopra som var här och fick stor publik. Eckhart Tolle har vi pratat om. Han kommer också ibland till Sverige. Han är och turnerar runt. Han får stor publik. Mm. Det blir kanske inga stora recensioner i tidningarna, men det de pratar om accepteras i alla fall på vanliga liksom, platser, på vanliga scener och sådär. Och bara en sån sak som meditation som vi nyss pratade om, mindfulness som ju anses vara någon slags nästan träningsform, men som egentligen handlar om det här att gå så in i själen som din podd heter. Det pratar ju folk om, och det skrivs ju till och med i vanliga standardtidningar om de här sakerna, och att mindfulness kan vara någonting bra, och det görs forskning på det. Psykologiämnet tror jag har gått in mer och mer på de här sakerna på senare år. Yoga. Alltså det hänger ju ihop.
Ja, allt det hänger
yoga
ihop.
Yoga och meditation brukar man säga i samma andetag. Liksom. Och det, det var inte accepterat för 25 år sedan på det sätt som det är idag.
Nej, verkligen inte. Nej, nej, verkligen
och många
inte.
Ser, återigen, många ser det som en träningsform. Men alltså, det, egentligen är det ju... Allt hänger ihop, det är en träningsform också. Men, men det handlar ju om att komma i kontakt med sin själ. Mm. Så jag tror att vänta 10 år till så har nog... ytterligare saker sprukit
upp
här.
Ja, för det Deepak ville när vi träffade, vi hängde ju några dagar där nere i Malmö, och att Malmö universitet då ska forska om mindfulness. Han ville ju egentligen att de skulle satsa på consciousness.
Ja.
Att det var det de skulle forska på. Ja. Vad är medvetande liksom? Consciousness, det är det som är grejen. För han tycker mindfulness har blivit någon sorts trend nu.
Men jag tror att han har helt rätt, eller han har helt rätt, men alltså, man får ju ta saker i steg.
Exakt
här.
Exakt vad han fick
baby
för respons.
Steps.
Ja.
Han förstod
exakt
det,
vad han fick för respons. Ja. Men att vi måste börja med det här nu för att liksom vara portioner.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
consciousness, medvetandeforskningen, det är ju bra att du tar upp det, för det är ju faktiskt den mest spännande sak som händer just nu.
Mm.
Och det kanske är egentligen det mest centrala av det som har hänt de senaste 30 åren. Inte så mycket i den breda fåran, men i den vetenskapliga världen, och det börjar nu komma ut i den breda fåran också lite grann. Det är det här att man faktiskt har börjat forska på medvetandet. Det gjordes ju det, om man går tillbaka till 1800-talet som var en väldigt spännande tid, speciellt slutet på 1800-talet. Med Rudolf Steiner och Madame Blavatsky och hela den där
vågen som... Åh, ja just
ja, men
det.
Det var väldigt mycket som hände då. Och det var även kända uppfinnare som Edison och Tesla kanske också. Men ja, flera av de här som blev kända för helt andra saker. De var ju liksom på allvar intresserade av seanser och sånt där. Och den världen som fanns bortom det fysiska. Så det var på allvar liksom.
De ville förstå
vad det handlade om. Det var ett fönster på en 20, 30, 40 år kanske. Sen så började det där klinga av och så blev vetenskapen mycket mer materialistisk. Och det där trycktes tillbaka. Och att forska på medvetandet överhuvudtaget, det ansågs vara flummigt och tramsigt.
Mm.
I kanske 50 år. Men sen på 90-talet så började det hända någonting. Och det var väl den här... Christopher Koch, va? Och han som har myntat The Hard Problem of Consciousness, det här medvetandets svåra problem.
Mm.
Vad heter han nu då? Filosofen Chalmers heter han, David Chalmers.
Mm-hmm.
Han slog ju vad då med en hjärnforskare, neuroforskare som heter Christopher Koch, K-O-C-H. Man, det gäller att uttala det rätt. Så att det inte man säger det dumt. De gjorde ett vad där. Och den här Koch då, som var hjärnforskare, han sa att ja, men inom 20 år eller vad det var, 25 år, så kommer vi att ha hittat liksom förklaringen i hjärnans nervsystem på var medvetandet produceras. Enkelt uttryckt, va? Och Chalmers trodde inte riktigt på det. Ah, det har jag svårt att tro. Jag tror att det är något annat som pågår här.
Mm.
Så slog de vad. Och Chalmers vann ju det där. För att den tiden gick ut och man har mycket riktigt inte hittat det. Mm. Men man har ju börjat forska på det här nu. Och det finns massor av teorier om vad det kan vara för någonting. Mm. Och många av de här neuroforskarna, de börjar ju liksom glida över i någon slags andlighet utan att säga att det är andlighet. Men,
ja.
Ja, men till exempel det som kallas för panpsykism.
Mm-hmm, berätta.
Allt är medvetet då.
Mm-hmm.
Det är ganska ska jag säga, radikalt att de faktiskt... Rätt många hjärnforskare ansluter sig till den här teorin. Men den anses fortfarande ha liksom koppling till materialismen eller fysikalismen. Därför att det handlar inte om att det är, man pratar inte om själ och gud och sånt där. Men man pratar om att allting är medvetet. Från minsta liksom kvantpartikel och atom, molekyl till liksom stolen du sitter på och din kropp och din hjärna och sådär. Och sen alla större entiteter, galaxer, allting är medvetet. Det kallas för panpsykism då.
Mm-hmm.
Och så finns det andra teorier som är mer... tekniska, som det här IIT, som handlar om att medvetandet uppstår när det är tillräckligt mycket information som utbyts mellan olika entiteter, neuroner i hjärnan då, och det blir liksom summan av informationen blir mer än summan av delarna, så att säga.
Wow.
Och det är också ganska materialistiskt, men det är på väg någonstans.
Mm.
Och det pågår nu en strid mellan olika uppfattningar om det här. The Consciousness Wars.
Det är så alltså?
Ja, det pågår där ute. Så det är väldigt, väldigt spännande. Och jag ska skriva om det här så småningom och försöka följa med i det som händer.
Ja, det där måste du... Det vill jag läsa. Men de som strider då, vad är det de är oense om?
De är nog oense om hur mycket det här är fysiskt, helt enkelt.
Ja, ah, okej. Okay.
Men jag kan ju tycka att det är lite fånigt också med tanke på vad kvantfysiken upptäckte redan för 100 år sedan.
Mm.
Det är lite ironiskt att det har tagit 100 år för liksom... till och med kvantfysiker att börja liksom brett sådär acceptera att nej, men det finns nog egentligen inte någon materia. Alltså allting är energi i grunden.
Mm.
Det är ju vad de här, liksom, den här forskningen visar och mätningarna och ekvationerna visar. Det är egentligen ingen materia. Det finns inget. Det är en illusion. Det är en dröm.
Ja, ja.
Sen kan man kalla det vad man vill. Man kan kalla det för det allomfattande medvetandet eller Gud eller vad man vill. Men det är... Alltså jag är rätt övertygad om att till slut kommer det här att kallas vetenskap alltihop, va?
Mm, det vore ju fantastiskt.
Alla som, och även de som är religiösa kommer att prata om det med ungefär samma ord och termer som de som inte kallar sig religiösa.
Ja, för att ofta kan jag uppleva att man pratar med olika människor, att man pratar om samma sak fast man använder olika språk och benämningar.
Ja, exakt.
Jag kan prata med min pappa som är liksom frireligiös och Philadelphia liksom. Ja. Jag står ju någon annanstans, men vi kan ha en väldigt fin dialog. Ja. Och ibland kan jag känna att vi pratar om samma saker fast vi benämner det lite olika.
Mm.
Och det, ja. Men det här kräver ju någonstans att man har ett intresse. Du och jag är ju jätteintresserade av de här frågorna. Så vi tar ju reda på, vi tittar på dokumentärer och vi kanske läser något och sådär. Men det är ju ingenting som finns mainstream ute sådär. Det är inget man lär sig i skolan kanske direkt, eller jag vet inte. Men jag tror inte det i alla fall. Det är, nej, så mycket som, det kräver att du själv blir medveten och får ett intresse för viss typ av frågor för att du ens ska få tillgång till någon form av information om vad som finns.
Jag håller med, fast det är inte riktigt sant nu för tiden ändå, nej, faktiskt. Det har hänt saker.
Ja.
Jag har till exempel till min stora glädje konstaterat att Netflix ibland producerar serier som är, och dokumentärer som är, bryter med den gamla mainstream.
Det är ju fantastiskt.
Principen. De har ju till exempel, jag vet inte om du känner till
Ancient
en som heter
Apocalypse
med, ja, Hancock. Det är ju en, det är ju en som jag tycker är väldigt cool också. Det är ett ämne som vi inte har pratat om här idag, nej, men som jag också brinner för, det är det här med potentiellt bortglömda gamla civilisationer som har liksom gått under i en kataklysm, och den serien handlar om just det. Mm. Men de har också en som heter Surviving Death.
Aha.
Den borde du se om du inte har gjort.
Nej, men vänta, har inte jag sett den?
Det är 6 avsnitt. Jag skulle vilja säga att
är den rätt gammal? Är den liksom
2
5
kanske?
Så, nu ska jag bara snabbt googla här för att se om jag... De har ju också Michael Pollan, har du sett honom? Han ser ju om... Michael Pollan, om det är mest om
psykedelika. How to Change Your Mind, ja.
Ja.
Jag skulle nämna den också.
Den är faktiskt jättebra.
Ja, det var den andra jag tänkte nämna där. Eller den tredje.
Vad sa du att den heter?
Surviving Death. Jag tror inte den har någon svensk titel. Och det första avsnittet där han... Jag skulle säga att första också...
Jo, men jag har sett den. Jag ser här att jag har sett den. Ja. Jo, men den här. Men den kom för något år sedan.
Ja, eller 2 kanske. Något sånt
2021.
Ja, till och med så, ja.
För den här såg jag, och jag tror till och med min mamma såg den också. Hon tycker sånt där är så spännande.
Nej, men det första avsnittet handlar ju om nära döden-upplevelser framförallt. Och det sista avsnittet tror jag det handlar om barn som små barn som minns tidigare liv.
Mm.
Och det är så himla bra gjort, va? För att de tar upp det på ett seriöst sätt. Och de pratar med just de här forskarna på till exempel Virginia-universitetet som har gjort de här studierna i 50 år. Mm. Hur mycket material som helst.
Mm.
Sen var det ett antal avsnitt i mitten som handlade mer om seanser och sånt där. Och att tala med döda.
Det var några avsnitt som inte
för mig var inte det så engagerande.
Nej,
men...
det var samma för mig. Ah. Det var nog det, tror jag.
Ja.
Också, bland annat.
Men
det var någon
fall...
stor skola någonstans i Holland eller något. Eller
ja, just det. Så var det.
Det var där gick jag inte igång lika mycket. Nej, jag hade ett avsnitt som jag inte... Men jag tyckte den var jättebra.
Nej, men så det finns ju där ute faktiskt, och den har inte blivit bortplockad än. Jag vet.
Nej, och det jag tycker är så fint med att det känns seriöst, som det med psykedelika och Michael Pollan och sådär. För att om jag skulle till exempel prata med vissa här i Sverige om det, så skulle de säga att nej, men det där är ju knark. Du vet, det finns så mycket som lever kvar liksom, från den här tiden när det var liksom med LSD och allt det där, och du vet, det lever kvar. Ja. Det man fick till sig då tror man fortfarande gäller. Det är ingen som har tagit reda
på. Jag vet, men det beror på lite grann när man född. Vi är väl ungefär samma ålder, du och jag kanske, jag vet inte, men jag tror det. Men om man är född, om man är ännu äldre än vad vi är, så kanske man minns en annan tid när de här psykedeliska preparaten faktiskt beskrevs på ett helt annat sätt, och det var väldigt lovande försök. Du har säkert hört talas om det här, att det gjordes lovande försök i inte minst Schweiz, tror jag.
Ja, jag tror att det är med i den här dokumentären, eller någon annan jag har sett.
LSD och även psilocybin då, att använda det för att till exempel dämpa depression och hjälpa att lätta andra psykiska sjukliga tillstånd, om man nu kan beskriva dem på det sättet.
Mm.
Men att det då kom ett bakslag på 60-talet, den här flower power perioden när myndigheterna i första hand i USA, men sen följde andra länder efter och ville liksom slå ner på det här, för det här, så kan man ju vara konspiratoriskt och säga att de gjorde det här för att de såg att folk blev liksom de fick ett friare sinne. Och det kan vi inte ha, vi kan inte ha allt för fria människor.
Nej.
Så det här måste vi liksom,
det krockade
med det här att det ska vara ordning och reda, och man ska jobba och sköta sitt liv liksom och bidra till samhällsekonomin och sådär, så att nej, sånt där kan vi inte ha.
Vad tror du att vi är på väg emot nu?
Wow, det var en stor fråga.
Ja, men jag tänker så här, du som gillar astrologi också, nu är Pluto i Vattumannen och man pratar jättemycket om det här att nu kommer gräsrötterna att vändas uppåt. Det kommer bli någon form av revolution som det har blivit tidigare tillfällen när Vattumannen har liksom varit där liksom i Vattumannen. Eller Pluto har varit i Vattumannen.
Det var ju det de sjöng om också i Hair där, apropå Flower Power. Age of Aquarius. Alltså jag är väl benägen att tro att det är saker som håller på att hända. Och jag har väl min egen personliga lilla beskrivning av det och tolkning av det. I min podcast till exempel så har jag väl Mind the Shift. Tack.
Mm.
Så har jag en liten mening i beskrivningen där som säger det att världen, jorden är för första gången i alla fall dokumenterad historia integrerad. Nu ska ju många säga att nej, men det är vi ju inte, vi är ju så splittrade och sådär. Men jag menar, jämfört med hur det har varit så, vi har ju kontakt med varandra allihop på den här jorden. Och det har inte hänt förut. Alltså, om ett imperium uppstår så uppstår det ju i hela världen. Det är ju ingen som kan ha ett imperium separat numera. Eller ingenting kan uppstå separat, utan allting sker ju, vi gör ju allting tillsammans i någon mening. Och det tror jag gör saker med oss.
Ja.
Och det råkar ju då sammanfalla med det som vi kallar för det här med Vattumannens tidsålder, när den nu började lite twist och olika bud om sådär. Men vi är i alla fall på väg in i den, och det kanske är det handlar om, att vi ska bli integrerade, vi ska bli förstå att vi är en mänsklighet, att det är liksom en organism i sig. Mänskligheten är ju en organism, precis som planeten Gaia är en organism. Mattias Di Stefano, jag vet inte om du känner till honom. Han brukar kalla oss för, eller människorna för, Gaias neuroner.
Mm.
Jag tycker det är rätt fint.
Ja, det
ligger
fint.
Någonting i det.
Och Mattias Di Stefano som du nämner här, han finns ju, kan man ju se på Gaia och på YouTube också, för den delen. Han finns ju där ute.
Han är fin.
En ung man med väldigt mycket speciell visdom med sig.
Ja.
Han
minns ju flera tidigare.
Han pratar ju om Atlantis och Lemurien och allt möjligt. Ja.
Ibland blir han lite svår att förstå, inte bara för att han bryter, utan han har lite komplicerade resonemang om vad som hände.
Ibland får man lyssna om och jag försöker förstå. Men det var lite kul också, apropå det här med Atlantis och Lemurien. För att det såg jag att du hade haft två avsnitt. Hur uttalar man hans namn? Är det Michel Leflem eller Michael Leflem?
Michael Leflem.
Michael Leflem. Mm. Jag såg att du då, i augusti 2023, då hade jag ett avsnitt om Atlantis med Susanne Jönsson som gäst. Hon har varit återkommande gäst till mig. Och sen har du i oktober och november 2023, då hade du förmodligen ingen aning om att jag hade haft om det. Då har du två avsnitt där du också pratar om samma sak.
Ja. Vad
är oddsen för det?
Nej, men synkronicitet brukar det kallas.
Nej, men det är helt sjukt. Mm. Det var som att...
Jag måste lyssna på ditt avsnitt där om...
Ja, du måste. Hon har skrivit böcker om det. För att jag satt nämligen... Jag vet inte vad det var. Att jag skulle till Irland där och jag skulle till den här Skellig Michael. Du vet, det finns två i Sydirland där. Så är det två toppar som är... En heter Skellig Michael och en heter någonting också. Little Michael eller någonting. Nu får jag skämmas för att jag inte kommer ihåg det, men då var vi på Skellig Michael och där var det någon som jag höll, när jag höll på att läsa på om det, så var det någon som sa att det här på den tiden av Lemurien, eller om det var Atlantis, då var det här ett heligt berg när vattnet inte var så här högt, då var det här ett heligt berg under den tidseran. Och då tänkte jag så här, aha, vilken tidsera var det? Och då började jag söka på det och då dök Susanne Jönssons namn upp. Och då skrev jag till henne på hennes hemsida att skulle du vilja vara gäst i min podd, för jag behöver veta mer om det här.
Mm.
Och så går det 2 timmar så ringer hon mig. Och 3 dagar senare så är hon hemma hos mig, för hon skulle upp och hälsa på sin son i Stockholm. Och vi spelar in det poddavsnittet. Och så läser jag att du har under samma år.
Mm.
Och då bara känner jag, är det en röster från den tidseran som vill komma till tals på något vis nu? Så kan jag börja tänka då.
Ja, jag tror att du har rätt faktiskt. Att det är så att när vi får kunskap om saker när det är dags för oss att få kunskap om saker. För ibland är det ju så märkligt det här att det poppar upp samtidigt på olika håll. Samma kunskap liksom. Att det är som att tiden är mogen nu för att vi ska förstå det här.
Exakt.
Och det här tror jag är en av de sakerna.
Som Göbekli Tepe också.
Ja.
Tiden är mogen, det dyker upp saker där som ger nya svar.
Känner du till Robert Edward Grant? Han är en sån där YouTube-fenomen numera. Ja. Han är ganska etablerad, tidigare affärsman nu. Han är 52 eller 53, men han har nu gått all in. Jag tror han är ekonomiskt oberoende. Han vill bara liksom gå in i det här med tidigare civilisationer och det högre medvetandet. Mm. Och sacred geometry, som man talar om då, helig geometri. Alltså att han är någon slags, vad säger man, renässansmänniska. Han är ju liksom matematikgeni och allt möjligt sånt där.
Men
han har mycket
pengar också. Mycket pengar. Men jag följer honom. Ja. Jag visste att det var, men
vi följer samma person säkert. Det är samma
Instagram.
Kretsar liksom.
Ja.
Men han har ju varit i Stora pyramiden flera gånger nu då i Giza, Egypten.
Ja, okay.
Han har ju hittat, apropå det här med när tiden är mogen, han har ju nu under sin senaste resa upptäckt ätsningar som visar väldigt intressanta saker. Ja. Jag kan inte detaljer, men det är liksom, ja, men det är både hieroglyfer och det är symboler och det är liksom de här figurerna som man brukar se också i det dynastiska Egyptens mytologi, men också andra saker som man också kan se på kristen symbolik och sånt där. Ätsningar som alltså inte syns med blotta ögat knappt.
Nej.
Men man kan se dem i vissa vinklar och med vissa ljus. Och han hade bara, det var som att när han började se det här så såg han det på flera ställen. Och han har tagit bilder, han har filmat och han har varit liksom där och försökt också, inte på väggarna men på sina bilder, försökt fylla i de här konturerna och se de här sakerna. Och då menar han att, han har sagt just det här du säger nu, att det här är förmodligen så att det är nu det ska upptäckas.
Mm.
Och tydligen så hade Dolores Cannon sagt någon gång också att, ja, angående den stora pyramiden, att hon sa detta 2013 och det brukar han brukar spela upp det där bandet.
Ja.
Hon säger att när rätt person kommer in i stora pyramiden så kommer rätt information att uppdagas, så kommer liksom ny information uppdagas, någonting sånt där.
Jaha, menar, vad spännande.
Så kan ju alla säga att ja, men det är slumpen. Ja, det säger man ju alltid.
Ja.
Men jag tror inte det. Jag tror att det är meningen att nu ska han tydligen vara den som upptäcker de här sakerna.
Ja, det är väl rätt man att göra det också, som har sån stor spridning och har resurser och sådär.
Precis.
Har du varit i Keopspyramiden i Kuleska?
När jag var 7.
När du var 7? Ja, jag var där med min dotter. Och vi tonade där inne. Vi fick en stund helt själva inne i kungens kammare.
Oh.
Och det var, jag gick upp, vi bodde precis nedanför. Och jag gick upp tidigt som 17 och ställde mig kön där uppe. För de släpper inte så många biljetter varje dag till kungens kammare, Keopspyramiden. För att de vill liksom bevara den så mycket, skydda den så mycket som möjligt. Så att jag var uppe tidigt och stod i kö och kommer fram och jag får 2 biljetter. Jag är så lycklig så jag nästan gråter. Och så när jag ska betala, då tar de inte dollar. Och jag tänker, det kan jag inte, vad gör jag nu liksom? Mm. Då står en guide bredvid mig. Så jag växlar med honom i samma stund.
Mm.
För han kanske stod där, för att det där brukar hända. Men, så jag får de här biljetterna. Det är som att få biljetter till Willy Wonkas chokladfabrik.
Ja,
liksom. Jag är så lycklig. Ja. Och springer ner, jag väcker Maja. Vi äter frukost i lugn och ro. Och sen går vi upp. Och då får vi en stund där vi är helt själva där inne. Där vi börjar tona. Och det var så häftigt.
Vad gjorde ni då? Hur lät det?
Nej, jag fick bara till mig några toner som jag inte vet om jag ska outa här i min podd. Men, och hon sjöng efter. Och det var så häftigt. Men det var ett magiskt ögonblick.
Ja, var ni ensamma där då? När ni kom in?
Då var vi ensamma. Ja. Sen känns det som hela Sydkorea dundrade in.
Aha.
Vi fick hjälpa upp någon kraftig kille där som inte togs upp för en trapp. Maja och jag hjälpte att dra. Ja, det var kul. Det var en fantastisk upplevelse, verkligen. Så att få uppleva de här, jag har ju genom mitt jobb rest till många av de här platserna, inser jag. Bara det känns så stort.
Mm.
Det är inte alla förunnat att få göra det.
Nej, men det är en ynnest att få göra det. Jag skulle gärna åka dit igen nu som
7 lite mer vuxen. Vad minns du av det?
Nej, men jag minns att det var otäckt att gå in i de här korridorerna. Det här var ju tidigt 70-tal, så jag hade... Det var inte särskilt utvecklat med turism och sånt där. Det var inte massturist. Det var ju turister, mycket turister och så. Men det var ganska enkelt. Och vi fick väl någon guide där som var lite skum, vet jag. Alltså, jag var för liten för att kunna bedöma det. Men jag såg på mina föräldrar att de var lite oroliga. För att han var lite sådär mysk. Och han ville ha mutor och extra betalt och hur det var. Och sen så ville han ju ta oss in då i det inre.
Ja.
Jag minns ju inte att vi var i någon kungens kammare, vilket vi
borde
ha varit det. Men jag minns korridorerna, för de var väldigt låga. Det var lågt tak och det var sådana nakna glödlampor som hängde ner där. Så det var ganska svajigt liksom.
Mm.
dåliga elektriska ledningar förmodligen. Mm. Och så kom vi ut på sidan av pyramiden på något ställe där det var en öppning. Och så jag har någon bild från det när vi är där. Mm. Och sen så går vi tillbaka in och tillbaka. Så såg jag att mamma och pappa var så lättare när vi kom ut sen. För de var lite rädda. Och sen så faktiskt en månad efter att vi hade varit där så läste vi om en dansk skolklass. Som hade fått panik när strömmen gick igenom korridorerna. Och de trampade ihjäl flera stycken där då.
Är det sant?
Ja, det hände där.
Det var fruktansvärt.
Jag tror att det är lite bättre ordnat nu med ljuskällorna.
Ja, men man kan få lite klaustrokänsla. För det är ju smala gånger liksom upp. Och det är långt också. Det tar tid.
Ja, just det.
Så att jag har full förståelse för det.
Ja, nej, men jag hade ju inte de, liksom, jag letade ju inte efter de saker jag skulle leta efter nu.
Nej, jag vet. Man har ju inte... Nej, man har ju... Ja, ibland önskar man liksom att man hade vetat. Fast någonstans så tror jag ändå det sätter spår. Och det är precis som det ska allting på något vis, eller hur?
Ja. Det kan inte vara på något annat sätt.
Nej.
För det händer som ska hända, som kan hända i varje ögonblick. Utifrån de kunskaper och förutsättningar som allt har det ögonblicket.
Ja, exakt.
Det kan inte vara på något annat sätt.
Nej. Jag hade några frågor kvar här på slutet. Den har jag ställt. Själen, vad själen är för dig. Det känns som du har svarat på det. Men du kanske ändå... För själ och medvetande kan ju vara samma sak. Lite grann.
Ja. Jag har ju
inte... I min värld så kan det vara det. Om jag pratar med en buddhistisk munk så pratar en zen-buddhistisk munk så pratar inte de om själen. De pratar om medvetande.
Mm. Men det är ju den här metaforen med havet och droppen då. Att vi är liksom... Eller havet och vågen kanske. Vi är så fokuserade på de här vågorna, de här krusningarna på ytan då, som vi ser hela tiden.
Mm.
Och de är olika. Det är olika vågor, olika krusningar. Ja, titta, där är en våg, där är en våg till. Och en annan våg, den är mycket större, den är mycket mindre.
Mm.
Men så när man tittar ner då, fast i det här fallet kanske tittar upp, eller hur man nu vill beskriva det, så upptäcker man ju liksom att, oj då, det är visst samma hav, alltihop.
Mm.
Och det är lite så, tror jag, det är. Vi pratade om det förut, att vi är liksom en droppe eller en utskjutning av samma medvetande. Och sen så kan man ju, det blir någon slags filosofisk diskussion om vad det finns för lager på den här löken då, eller vad ska jag säga. Att, och det finns ju alla möjliga idéer om det här, olika dimensioner och att det finns 11 dimensioner. Det säger till och med en del teoretiska fysiker att det finns 11 dimensioner. Och att det liksom, ja, om man då är andligt lagd så kanske man menar att den yttersta av dem är liksom skaparen eller Gud eller liksom, ja, det som vet allt.
Kraften,
the force. Universum brukar man ju prata om också. Och sen så kanske det finns då flera nivåer på det där. Och jag kan ju tänka mig till exempel att när det man kommer till när man dör, det första som händer och det som nära döden upplevare beskriver, att det inte är liksom hela saken, utan att det är någon slags väntrum eller det är en tillvaro som är på en viss nivå där man har tillgång till vissa saker och man har tillgång till vissa kunskaper och vissa insikter. Men det genomsyras ju, de beskriver ju som du själv sa förut här väldigt, väldigt tydligt i princip alla de här nära döden upplevarna att det finns några få som har haft obehagliga upplevelser, men det är någon procent bara, men typ 99% upplever en fantastisk allomfattande kärlek som är så villkorslös och som är liksom inte kärlek som den fysiska kärlek eller den romantiska kärlek som vi upplever här på jorden, utan som bara är liksom, de är omvärvs av den här känslan av att allt är bra liksom, och att det är så underbart och att det är mycket tydligare och klarare och verkligare än vad det är här och sådär. Men ändå så är det ju på något sätt, tror jag, får jag intrycket av en tillfällig tillvaro. Det är inte där man ska vara permanent, så att säga. Vad nu permanent är, eftersom allting sker samtidigt i alla fall.
Mm.
Men jag tror att man kanske då får... Många beskriver ju också att de får ibland... Inte många, men några beskriver att de får frågan av någon varelse, entitet, någon som finns där som de känner är närvarande, som frågar om de vill gå tillbaka eller inte.
Mm.
Eller att de kanske till och med säger att du måste gå tillbaka. För att det inte är din tid nu. Ja, du vet, det är klassiskt.
Ja,
det hör man ju ofta. Och det indikerar ju då att det finns ytterligare lager på den här löken.
Mm.
Men du får en liten smak, en försmak av vad det icke-fysiska livet är. Och det är jag ju övertygad om att det är egentligen det där vi egentligen är i huvudsak.
Mm.
Och den här fysiska upplevelsen är en tillfällig upplevelse. Men man ska inte förringa den heller. Det är ju många andliga som ibland hamnar i det där att de förringar eller liksom gör den här fysiska erfarenheten som sämre än något annat. Det är det ju inte. Det är ju,
nej, det känns ju som att man kan ju göra sitt liv till en väldigt viktig uppgift.
Ja.
Vi kan ju
göra stora... Men vi är här av en anledning. Vi ska ju lära oss saker. Vi ska ju, ja. Det är en fantastisk skola säkert att förstå hur det är att ha motstånd liksom, att ha ont eller att tro att man är separerad från andra. Och så det är ju en otrolig skola liksom.
Ja, visst. Och alla är vi betydelsefulla i att verka för att förändra till något positivt.
Ja.
För alla är vi ringar på vattnet.
Ja, absolut.
Jag är så mån om att försöka förmedla det till de som lyssnar också. Att inte förringa sig själva på något vis. Nej. Att vem är jag? Ja, men jag är ju, bor ju här och jag gör ju...
Alla är Gud. Alla är centrum i universum
exakt.
På något sätt.
Exakt. Ja, men och alla är betydelsefulla utifrån det de är bara. Utifrån bara sitt varande.
Ja, för att universum hade inte varit fullständigt utan det perspektivet som den personen har.
Så det är viktigt. Att förmedla det, tycker jag.
Jättebra att du gör det.
Ja, och du med. Vi måste ju ses igen, Anders och jag. Vi måste ha en sån... Du är ju sån... grävande journalist också, så du har ju sån koll på forskning och sånt där som jag inte tar mig tid att göra. Så det är fantastiskt att möta upp med dig emellanåt och se vad som händer där ute. Det är ju jättebra.
Ja, och du har ju dina liksom ingångar i saker och ting som inte jag har, så att vi kompletterar.
Vi kommer säkert att hitta jättebra samarbeten framöver. Men framför allt det jag vill förmedla, och det gör vi också, jag lägger länkar till din podd och till det där man kan hitta dig helt enkelt.
Ja, det är väl Mind the Shift då som är huvudsaken YouTube-kanal, men det är ju en podcast också. Ja. Men på YouTube får man lite mer, för där lägger jag ut ibland lite vloggar och lite stories som jag kallar det för.
Just det.
Som inte finns på de här ljudplattformarna då. Och den är på engelska, men de flesta
Mind
svenska...
the Shift är alla på engelska, eller?
Ja.
Du har ju en fantastisk engelska, måste jag säga.
Ja, tack.
Jag lyssnade ju på någon där.
Den är inte perfekt, men den är ganska bra.
Den är bättre än min.
Okay.
Men den är okej. Okay. Men så att jag har ju mer på svenska. Jag har haft engelska gäster ibland.
Mm.
Men det är ju väldigt spännande att bjuda in. Så att, det är ju ett hett tips. Okej, vad händer härnäst närmast, Anders?
Ja.
Får jag fråga en helt ovidkommande sak? På din hemsida andersbolling.com, när man går in där, så har du knäppt din skjorta snett. Är det medvetet eller omedvetet?
Det är omedvetet.
Är det omedvetet? Nu kommer alla som lyssnar att gå in. Gå in och kolla på andersbolling.com.
Om du redigerar då kan jag säga att det är väldigt medvetet. För att jag vill att människor ska få sin tankeställare.
Och
är det här
när jag
viktigt?
Upptäckte det så var jag så här, det här är ju en kille som har koll. Det här är ett tecken, tänkte jag.
Det kanske är det, fast jag inte förstod det.
Nej.
Nu blev det ett tecken.
Nu får ni gå in och kolla på Anders Bollings hemsida. Och där ser ni också allt han gör. Och alla böcker. Han har ju skrivit böcker också. Så det finns mycket att läsa på om dig. Men förlåt, vad händer nu härnäst?
Vad händer härnäst? Jag ska fortsätta med den här klimatboken som jag nämnde. Och den ska väl komma ut i sommar kanske, i bästa fall. Vi får se. Nej, men sen fortsätter jag med min podcast och jag hoppas att den kan få lite fler visningar kanske.
Ja.
Ytterligare fler visningar på YouTube och sådär. Så vill jag skriva fler artiklar. Jag vill gärna göra fler resor, inte minst som vi nämnde Egypten, men också andra platser för att kunna utforska ännu mer det här med glömda civilisationer. Jag tycker det är superspännande. Men jag har inte riktigt finanserna för det nu, men jag liksom affirmerar att det kommer att bli så.
Mm.
Sen så försöker jag inte ha planer för långt fram i tiden, för det är liksom, det är också en del av den här inre resan, tycker jag, att bara njuta av att leva här och nu. Sen måste man ibland planera och tänka lite, jag har ju inga inkomster nästa månad. Det var ju lite tokigt, för att lösa det. Men sen så behöver man inte tänka på det liksom 24/7 i en vecka.
Mm.
Man gör det och sen så backar man tillbaks till nuet och är där. Så jag har inte supermycket plan. Jag har inte ens några definitiva planer på vad jag ska göra i sommar.
Jag har typ aldrig.
Nej, det är bra. Det är bra.
Jag brukar skjuta in en massa jobb på sommaren för att inte behöva tänka på vad jag ska göra.
Det är snart jul.
Det är snart jul.
Så jag vet inte så mycket. Men det blir bra. Jag hoppas på många nya spännande projekt. Och att jorden går upp i en högre dimension. Och att världen får fred. Och
ja, bra. Heja dig. Ja, tusen tack Anders. Vi ses igen. Det är jag säker på. Tack för att du kom hit.
Tusen tack för att jag fick komma hit. Det var jättefint att få prata med dig.
Ja, som sagt, alla länkar till var ni kan hitta Anders Bollings podd och YouTube-kanal och hemsida och så vidare, det kommer jag lägga under avsnittstexten till det här avsnittet. Och jag är så glad att jag har kommit i kontakt med Anders Bolling, för att han är där ute och gräver och hittar och känner till forskning som görs på det här området. Och där känner jag att där är inte jag riktigt. Så att jag tycker att han är ju en skatt som jag har hittat här. Verkligen. Och kolla upp honom och lyssna på hans podcast. Om ni nu trivs bra med att lyssna på engelsk podcast, så tycker jag då ska ni lyssna på honom. Tusen tack hörni för att ni har lyssnat och för att ni är med på den här resan. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.